Den billiga sommarstugan som står på arrenderad mark kan bli en dyr affär.
Jordägaren kan kräva vad som helst. Det finns egentligen ingenting som håller igen det här.
Hårt kritiserade elbolag har fällts i marknadsdomstolen igen. Hur kommer det sig att personer som sysslar med oschyssta metoder får starta nya bolag? Vågar man köpa en begagnad mobiltelefon? Vi svarar på lyssnarfrågor om teknik. Sist här i plånboken, jag heter Anna Berg och välkomna att lyssna. Sommaren nalkas och många drömmer kanske om att slå till på ett eget fritidshus. Men priserna kan kännas hutlösa. En del väljer då att köpa hus på arrenderad mark som alltså ägs av någon annan. Men även om den typen av boende är billigare att köpa kan avgifterna komma att mångdubblas på sikt. Och det har stugägarna ute på Mörkö utanför Södertälje fått erfara.
Och där är lillstugan då som och ett uterum och sådär. Du kan ju se utsikten här, men det är ju ingen jättesjöutsikt utan det är ner mot ett sund.
Rolf Tomer visar runt på tomten till den lilla bruna 50-talsstugan där han tillbringar mycket av sin lediga tid.
Är det äppelträd du har eller vad är det?
Det är äppelträd, det är Aroma och sen är det ett Ingrid Marie och ett Alice där nere.
Hans familj har haft det här arrendestället på Mörkö sedan 1963. Här har han varit på somrarna som barn och trimmat moppe och sommarjobbat på jordbruk. Idag är det en samlingsplats för barn och barnbarn. Och det har nästan blivit som en del av honom själv, säger han.
Det här trädet det satte vi 1987, då min pappa dog. De här två träden satte vi 2018 då min mamma gick bort. Och det där trädet där nere 2020 då min gudmor gick bort. Så det är en kyrkogård samtidigt.
Släktgård skulle man kunna säga.
Ja, släktgård skulle man, det kanske är ett bättre ord.
Men någon släktgård är det faktiskt inte. För det finns en hake. Rolf äger inte marken som stugan står på. Det gör adelsfamiljen Bonde. Så Rolf betalar arrendeavgift, alltså markhyra, för att ha rätt att vara här. Och det har egentligen inte varit något problem. Inte tidigare. Men de senaste åren har de här avgifterna stuckit iväg ordentligt. 2008, när avtalen skulle förlängas, yrkade jordägaren på mer än fyrdubbla höjningar i genomsnitt.
Och då ska vi komma ihåg att det här var inga långa arrenden som gick ut. För då sticker de. Det här var femårsarrenden. Och det är klart, många blev ju chockade av det.
Nu blev inte höjningen så stor till slut, utan betydligt lägre. För arrendatorerna tog strid i arrendenämnden som avgör tvister i såna här frågor. Och efter det togs ärendet ända upp i hovrätten.
Marknaden fungerar inte, utan prissättningen sker ju i domstol.
För det som hände 2008 var inte något enskilt ärende.
Just nu har vi fem parallella processer på Mörkö som sker. Och det innebär ju en osäkerhet och vi, man säger att en ovilja till att vilja investera mer på Mörkö. Utan man är rädd för vad som kommer att kunna hända.
Rolf är engagerad i arrendatorernas förening Mörköstugan. Och när han pratar om att marknaden inte fungerar syftar han på två saker.
Det ena är en vag, otydlig lagstiftning och det andra är kanske det viktigaste skälet. Det är att det inte finns några balanserande mekanismer som håller igen jordägarnas krav. Vi har ett asymmetriskt affärsförhållande. Jordägaren kan kräva vad som helst. Det finns egentligen ingenting som håller igen det här.
Det som hänt är alltså att det blivit dyrare för alla som arrenderar ute på Mörkö. Själv betalar Rolf 65 000 kronor per år. De som har bättre läge närmare vattnet kan idag få betala över 160 000 kronor. Och när arrendeavgiften höjs går priserna på själva husen ner. Så om man som arrendator skulle känna att det blivit för dyrt ute på Mörkö och därför planerar att sälja, då får man räkna med att inte få lika mycket pengar för stugan som tidigare. Det vet Rolf, som själv försökte sälja för några år sedan, men inte fick något bud som han kunde acceptera.
Det är ju tråkigt att det är en egendomsöverföring till jordägarna.
Men det har varit värt att ta strid, menar han. För de som gjort det har generellt sett fått lägre arrenden än de boende som rakt av accepterat jordägarens krav.
Nu är vi ute på bryggan och den har vi själva gjort, alltså arrendatorerna. Den är 100 meter lång och det är mycket jobb med den här. Det är också någonting som ett värde som arrendatorerna har lagt ner mycket jobb och även pengar för att få den här bryggan.
Här släpper du ner axlarna när du kommer?
Ja, det brukar man. Det känner man. Om man inte har en pågående arrendeprocess, för då går axlarna upp igen.
Vad säger folk du pratar med?
En del är uppgivna. De vill inte vara kvar. De vill inte leva i ständiga processer. De är beredda att sälja och bara bli av med ett problem. En del är riktigt förbannade rent ut sagt. Det är aldrig roligt att befinna sig i konflikt med sin jordägare på det sättet. Men det har blivit mer eller mindre ett normaltillstånd nu. Så att från det att man tyckte det var väldigt jobbigt i början här 2008 när det drog igång, så kan man säga att det är en normalitet nu. Så att det är så det ser ut faktiskt.
Många kanske tänker så att om man ger sig in i det här, då vet man ju på något sätt att det är ett arrende. Du äger inte marken. Du vet att det finns en osäkerhet. Det är ett avtal. Man vet vad man ger sig in på helt enkelt.
Ja, de som vet vad man ger sig in på. Det är väldigt många som inte vet vad ett arrende egentligen innebär. Och som har trott att det här är ungefär som hyrorna. Att det förhandlas och det ökar med en rimlig procentandel. Så är det ju inte. Det är ju inte så att jordägaren inte är följer lagen på något sätt. Det är ju lite grann upp till människor också att sätta sig in i det här. Men man gör inte det tillräckligt väl.
Det är alltså Rolf Tomér, reporter Erik Lagqvist. Välkommen till programmet, Fredrik Bonde, jordägare på Mörkö.
Tack så mycket.
Flera arrendatorer är ju missnöjda med de avgiftshöjningar som du kräver. Hur ser du på den kritiken?
Jag har stor förståelse för att hur avgifterna förändras påverkar människors privatliv. Och jag har stor respekt för att människor blir upprörda. Jag hade säkert blivit det själv om jag var i samma situation. Men våran utgångspunkt i det här sammanhanget är ju att vi följer den lag som vi har att följa. Jordabalkens 10:e kapitel främst. Och den stipulerar att man får lov att ta marknadsmässigt betalt. Så vi försöker följa marknaden genom att titta på andra frivilliga överenskommelser som vi och andra i närområdet har gjort.
Så marknadsmässigt säger du, var femte år omförhandlas den här avgiften för de boende. Hur sätter du avgiften?
Det vi gör då är att vi tittar på de överenskommelser som vi har gjort. Där alltså är en frivillig överenskommelse mellan en jordägare och en arrendator. Det är egentligen bara de, menar jag, som avspeglar vad som är ett marknadspris. Och till dags dato så är det ändå så att vi kommer överens med majoriteten av arrendatorer. Möjligen med undantag för sista året. Annars så har vi kommit överens med majoriteten. Och sen så är det några stycken kvar som där vi liksom inte lyckas enas om vad avgiften ska vara. Då får vi lov att pröva den.
Mm. Men att betalningsviljan ökar då hos vissa, de du har ingått så kallade frivilliga avtal med, innebär det att alla, även de som hyr och som kanske inte har de här ekonomiska resurserna, ska betala mer?
Det är ju precis innebörden av marknadspris. Vi har dock en mekanism där vi ger personliga lättnader till människor som då uppfyller ett antal objektiva kriterier. Bland annat om man har varit där länge, om man så att säga är gammal och kanske inte har de resurserna. Men då är det ju behovsprövat och inte någonting som vi gör heller, utan att arrendatorn i fråga efterfrågar det. För jag vill inte gå in och gräva i människors ekonomi utan att de vill att jag ska göra det.
Men det låter lite godtyckligt.
Det skulle jag inte säga. Vi har ganska strikta kriterier för det och de följer vi.
Mm. Om en dator som hyr av dig motsätter sig höjningen, då, vad gör du då?
Ja, då brukar vi inleda med att vi diskuterar saken och sen så kanske vi kommer fram till att vi har inte samma synsätt på det och vi står för långt ifrån varann. Och då får vi ju hjälp av en objektiv part att fastställa vad som är skälig avgift.
Arrendenämnden syftar på.
Arrendenämnden i första hand, om någon av parterna är missnöjda med det beslutet så kan det överprövas. I en liberal demokrati och rättsstat så utgör ju domstolsväsendet en garanti för att människor ska få rättvisa.
Mm. Vi hörde här i reportaget att risken med ett höjt arrende är att det gör huset mer svårsålt. Hur ser du på det?
Det finns de som framhärdar det. Däremot när jag tittar på det underliggande datat. Jag har ju så att säga, jag får ju data över alla försäljningar sedan 1990 och framåt. Så kan vi inte se något sånt i datat alls. Det säljs ställen senaste året, eller senaste rullande 12 nu, så var det 13 ställen som har sålts. Och det ligger ganska i linje med medlet de senaste 10 åren, men över medlet från 1990 som är 8,9 per år.
Mm. Men en högre arrendeavgift borde ju logiskt sett sänka värdet på huset,
eller? Absolut. Alltså, det är klart att det finns en koppling däremellan. Det är ju så att om arrendeavgiften skulle vara en krona, för någonting måste den vara, annars är det inte ett arrende, och arrendetiden 49 år, då skulle priset vara mycket högre. Och i den andra änden av den gränsen så är det när arrendeavgiften blir så hög att det inkräktar på värdet av arrendatorns investeringar. Och det kan inte jag heller se att vi har varit i närheten av att göra när vi tittar på datat.
Men är det arrendatorerna som har felaktiga förväntningar på vad det här innebär att bo på det sättet?
Det kan säkert finnas de som har förväntningar som inte linjerar med lagstiftningen, men det är svårt för mig att sia om.
Ja, men vad tycker du? Vad tänker du?
Jag vill inte ge mig in och recensera människors förväntningar, utan jag bara konstaterar hur det ser ut.
Mm. Vi ska strax prata vidare med dig, Fredrik Bonde, men först säga välkommen till Fredrik Almo, jurist med inriktning på fastighetsrätt på Familjens Jurist.
Tackar, tackar.
Hur mycket får en jordägare höja ett arrende?
Ja, det är lite som att svara på hur långt ett snöre, men man ska utgå från att höjningen, den ska vara ärlig, det är utgångspunkten. Och kommer man inte överens, så är det precis som vi hört där, då är det hyres- och arrendenämnden som prövar det här.
Vad innebär det där, skälig?
Ja, i första hand så tittar man på något som kallas ortsprismetoden, och då jämför man med liknande objekt i närheten. Och skulle det vara så att det inte finns några objekt i närheten, ja, men då kollar man på vad är villkoren för det här arrendet, och till exempel vad får man i det här arrendet, ingår det indraget vatten eller strandnära och liknande. Så det är de kriterierna som avgör.
Finns någon övre gräns?
Alltså, ja, där skälighetsnivån går är ju utgångspunkten. Mm. Men inte en fast gräns i absolut kronor och ören eller procent, så att säga, om man ska hårdra dem.
Fredrik Bonde, som sitter med här i studion, hänvisar till marknadsvärdet och att betalningsviljan har ökat så mycket under senare år. Hur ser du på det?
Ja, nu ska jag inte gå in och uttala om enskilda processer, men i förlängningen så är det ju så att om enskilda arrendeavgifter i närområdet ökar, ja, då drar det ju med sig den här ortsprismetoden, så är det ju. Sen finns det väl såklart kanske någon annan övre gräns, men i teorin, ja, det stämmer.
Mm. Du har sagt att lagen kring arrenden inte är så konsumentvänlig. Vad menar du med det?
Nej, det är ju just kanske att om man ser på hur den är utformad, så den ger ju ett skydd för arrendatorn. Du får ett besittningsskydd, du kan inte bli av med ditt arrende om du inte missköter det eller på något annat sätt. Och visst, jordägaren kan se upp det om jordägaren kan verkligen visa att men här ska vi åkermark eller något annat istället. Men det som är lite problematiken, det är just att det öppnar upp för för höjningar som kan vara ganska stora. Vi har faktiskt ganska ofta kunder som har haft ett väldigt långt arrende och där avgiften kanske varit väldigt låg. Man anpassar sig efter det. Sen går arrendet ut efter den här maxtiden då 49 år och ska det höjas. Och då blir det ju väldigt radikala höjningar. Och det kan folk uppfatta som extremt betungande. Men det finns ju också metoder för att mildra det här då med något som man kallar för trappning. Då. Mm. Men utifrån att det inte finns en riktigt samma begränsningar som det kanske finns i andra sammanhang. Så, ja, lite så.
Mm. Vilket skydd har man som arrendator mot höga avgiftshöjningar? Det är den här trappan du pratade om. Men...
Mm. Nej, rent krasst så är det egentligen den som är den bortre gränsen, om man säger så. I kombination naturligtvis med att det ska återspegla marknadsvärdet på den här arrendet.
Ofta får de här frågorna avgöras i arrendenämnden. Vems linje brukar nämnden gå på?
Jag skulle säga att rätt till en höjning, det får man nästan alltid. Storleken på höjningen, den brukar många gånger ligga slagsida jordägaren. Så att det är, jag skulle säga att det är fördel jordägaren i fråga om höjning. Mm. Om man inte har väldigt, väldigt bra bevisning. Men man ska också tänka på att man måste jämföra med vad finns det för utredningar med det här.
Mm. Om du svarar kort nu, vad är viktigt att vara medveten om ifall man funderar på att köpa med arrende?
Jag skulle säga att det viktigaste om man är intresserad av en sommarstuga på arrenderad mark, då skulle jag börja med att titta på hur ser det här arrendeavtalet ut? Är det så att det snart går ut? Eller är det ett 25-årigt avtal där det finns 24 år kvar? Och då kan man förvänta sig att när den här går ut, ja, men då kanske när avgiften höjs. Så tycker jag man kan kolla på då, är avgiften väldigt låg? Ja, men räkna med en höjning. Det är utmärksamhet.
Mm. Fredrik Bonde, jordägare på Mörke. Det pågår ju flera rättsprocesser där de boende inte vet vad de kommer att betala framöver. Förstår du att det leder till oro?
Absolut. Det här är ju ingen bra situation för någon. Och att prövningarna tar lång tid har jag stor förståelse och respekt för. Därför att hela rättsväsendet är belastat av stora förändringar, inte minst inom straffrätten där människor sitter häktade och det måste ha prioritet och då drar ärendet på tiden. Det är olyckligt för alla.
Mm.
Vi har ju ärenden som ligger för prövningstillstånd i Högsta domstolen därför att det finns en otydlighet i lagstiftningen och det finns en otydlighet i uttolkningen av lagstiftningen. Jag tycker att lagstiftningen är glasklar. Och i den så finns det just en sån som Fredrik talar om, en ortsprisutredning som är gjord av en fackman. Och vi menar att den ska ligga till grund medan då arrendatorerna i fråga menar att den inte ska göra det. Och då vill vi ha Högsta domstolens bedömning, inte minst eftersom hovrätternas praxis spretar.
Mm. Du förstår att de boende känner oro. Hur är det här för dig då? Du har hållit på med de här processerna i åratal. Måste du höja avgifterna?
Alltså, vi driver ju en kommersiell verksamhet. Jag har ett uppdrag och en skyldighet i förhållande till mina aktieägare. Låt vara att många av dem är närstående. Men där har jag fortfarande en skyldighet att driva företaget så effektivt som möjligt.
Mm. Men hur ser du på det här i ett längre perspektiv? Om vi nu pratar om att avgifterna ska spegla marknadsvärdet. Är det bara de som har höga inkomster som ska kunna bo på din mark?
Det är inte jag som avgör det. Och om vi då kopplar tillbaka till det ni sa innan, att om det är ett högre arrende så blir det lägre pris, respektive om det är ett lägre arrende så blir det ett högre pris. Så marknaden exkluderar ju genom de funktionerna som finns, redan de med låga inkomster, även om arrendeavgiften hade varit en krona. Så det gör ingen skillnad.
Mm.
Den skillnaden som vi möjligtvis gör där är att vi gör personliga lättnader som går långt mycket längre än vad lagen kräver. För att vi tycker att det är moraliskt befogat.
Fredrik Almo, jurist. Fredrik Bonde här efterlyser ett prejudikat. Hur skulle en sån dom påverka alla de som arrenderar i resten av Sverige?
Det skulle påverka i högsta grad och det skulle säkerligen vara väldigt, väldigt positivt för rättsutvecklingen om vi skulle få ett prejudikat på principen för just ja, de här frågorna.
Mm. Hur tror du att det skulle påverka avgifterna?
Ja, det vågar jag inte säga om eftersom jag inte vet hur det kommer döma om de tar upp det. Men i ena eller andra riktningen kommer det såklart ha väldigt stor påverkan beroende på hur man ser det.
Vi här på Plånboken får säkert anledning att återkomma i frågan. Tack Fredrik Eldmo, familjens jurist, och tack också Fredrik Bonde, jordägare.
Tack så mycket.
Sveriges konsument.